är torsdag den 23 juni och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Fastighetssektorn har ju bjudit på rejäla svängningar senaste tiden. I år är fastighetsindexet KREX, eller Carnegie Real Estate Index, ner 46%. Samtidigt som OMXS30 är ner 23% och breda börsen omkring 27%. Det är sura tider. Och i tider av stigande inflation som vi nu upplever så brukar det ju ändå sägas att fastigheter är ett bra tillgångsslag. Men hur ska man egentligen tänka kring sektorn? Det är dags för en uppdatering av Peter Norhammar som förvaltar Avanza Fastighet by Norhammar. Peter, varmt välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket, kul att vara här.
Kul att ha dig här. Du var här för 4 månader sedan och normalt sett så brukar det kanske gå lite längre tid, men samtidigt, Einstein har ju myntat relativitetsteorin och att tiden är relativ. Det har hänt otroligt mycket på de här 4 månaderna, därför är det otroligt kul att ha dig med i podden. Hur är läget?
Det är bra med mig, även om jag hade hoppats på en bättre utveckling för fastighetsaktieindex efter att vi startade fonden då. Det har varit tuffa tider, men vi kämpar och jag tror på att det här kan bli bra på lång sikt i alla fall.
Ja, vi har ju onekligen en rejäl dyngbörs nu. Vad kan man säga? Vad är din syn på börsen generellt?
Ja, det är frustrerande att sitta som aktiefondförvaltare när det är en sån här börs. Jag upplever att det är väldigt mycket ovisshet som präglar börsen. Den här ovissheten leder ju till stigande riskpremier och rädsla. Det är låga volymer på börsen. Det gör att med ett fåtal aktier så kan man flytta aktiepriserna ganska mycket. Väldigt avvaktande investerare och flöden som styr börsen då. Så det är svårt att ratta rätt med fundamental analys, utan återigen, det är väldigt mycket panik, rädsla, flöden, ovisshet som präglar alla börsnoterade bolag inklusive fastighetsaktierna. Så det är jobbiga tider helt enkelt.
Ja, och det här tänker jag ju ändå är lite intressant att prata om, för i och med att jag vet att du gillar att räkna, du gillar att vara fundamental, men som du säger, det är väldigt mycket rädsla i marknaden, det är ett risk-off-sentiment, det är många X-faktorer där ute som styr börsen just nu, och de här flödena. Du sa det själv, frustrerande, men hur är det att vara förvaltare i tider där liksom rim och reson inte riktigt biter?
Ja, det är jobbigt, men det vi kan göra är ju ändå hålla oss till fundamental analys och försöka förstå vad som händer i verkligheten och inte nödvändigtvis på börsen då. Försöka hålla huvudet kallt, kanske ta ett löppass extra och rensa hjärnan. Inte ta dumma beslut på grund av att man är irriterad och stressad, utan försöka vara långsiktig och fundamentalt förankrad. Det är det man kan göra, men återigen, det är frustrerande. Jag upplever att det är en diskrepans mellan börskurser och verkligheten för närvarande. Börsen säger ju någonting annat än vad det vi ser i verkligheten just nu.
Ja, för det här är ju intressant. Jag menar, det finns ju ingenting som är så pass effektiv ledande indikator som kursutvecklingen på aktier. Går aktierna upp, då är folk glada. Går aktierna ner, då blir folk förbannade och ledsna. Samtidigt som det ibland, som du säger, är en diskrepans mellan hur bolaget utvecklas och hur aktien går. Ja. Och som du säger, det är risk-off och det är mycket flöden och många säljer av för att man blir orolig. Ja. Det här är en spaning som jag tycker är intressant från coronakraschen, när Atrium Ljungberg sa att ja, men inom våra handelsområden, bland annat då i alla fall Cirkla köpkvarter, så när det var som värst, då föll foot traffic 30%. Mm. Och jag har tagit fasta på den där och frågat så många av mina kollegor, hur mycket tror ni att foot traffic föll? Ja, 70% säger de. Nej, precis tvärtom. Har du några andra spaningar när du säger det här att det är skillnad på vad bolagen säger och hur bolagen utvecklas och vad du ser där kontra kursrörelserna som vi ser på börsen, alltså den här diskrepansen?
Ja, men det handlar väl egentligen om att man går till fundamentan för alltihopa, alltså kommunikationen mellan hyresvärdarna och befintliga eller nya hyresgäster då, så upplever jag att det är fortfarande bra aktivitet, stor efterfrågan på lokaler. Framförallt kanske ute i andra städer än Stockholm då, så är min bild att det är ganska mycket business as usual vad gäller hyresförhandlingar helt enkelt och fortsätter bra intresse. Och sen också på transaktionsmarknaden, alltså där det köps och säljs fastigheter, där får jag också signaler om att det är fortsatt stort intresse att köpa fastigheter, stort intresse att sälja fastigheter. Problemet är att några av de här större affärerna kanske inte har nått hela vägen i hamn på grund av att köpare och säljare just nu har lite olika prisförväntansbild. Och i några fall kan det vara finansieringen som stökar, man inte får till den belåning man vill ha på kort tid och sådär. Men överlag ändå fortsatt god aktivitet både på hyresmarknaden och transaktionsmarknaden då. Och det lirar ju inte riktigt med vad börsen säger helt enkelt.
Och vad är börsen är mest orolig för nu då? För jag tänker, om vi backar tillbaka några år, då var det ju mycket snack om att stadskärnor skulle dö ut och det var kontorsdöd, att man inte skulle tillbaka till kontoret etc. Det här har vi lite grann glömt nu.
Ja.
Nu är det ju ett annat fokus. Man kan ju sällan hålla flera saker i huvudet samtidigt. Vad är det man är mest orolig för nu då?
Jag skulle tro, det är som du säger, börsen är väl ganska enspårig. Det är oftast en eller möjligen två frågor som man kan hantera i åtgången. Nu är det ju inflation och inflationsbekämpning, stigande räntor med andra ord, och det leder till då oro för att de här bolagen inte ska kunna finansiera sig, och då handlar det väl egentligen om de stora obligationsförfallen som sker framöver. Går det överhuvudtaget att refinansiera de obligationerna och i så fall till vilka priser? Det är ju där som börsens oro ligger, i kombination då med kanske lite ett misstroende mot centralbankerna som just nu höjer räntan mycket och uppenbart säger så här att vi är nog beredda att offra lite konjunktur bara vi får ner inflationen. Och då diskonterar börsen omedelbart recession och kanske till och med då stagflation, alltså hög inflation i kombination med låg tillväxt. Så det är just den här stagflationen och refinansieringsrisken som jag tror är temat för börsen just nu då. Så är det ju.
Men just den här stagflationen, där som jag förstår det så kräver det väl lite grann också en betydligt högre arbetslöshet och att vi får se en nedgång i sysselsättningen. Just nu så mår väl hushållen relativt sett bra både i USA som är världens största ekonomi och kapitalmarknad, och det, vad vi än tycker om det så påverkar ju det oss här hemma i Sverige.
Ja.
Och även i Sverige så mår vi väl ändå hyfsat bra, även om vi ser att drivmedelspriserna när man ska tanka vid mackan, de har gått upp mycket, och energipriserna, och vi ser att matpriserna börjar stiga ganska mycket. Men ändå så har vi ju jobb och räntekostnaden är ju i relativa termer rätt låga ändå. Den komponenten i stagflationsscenariot är ju inte där.
Nej, jag håller med om det. Det är ju få komponenter som är här just nu. Det är ju, börsen diskonterar ju någonting mycket värre framöver. Men just nu är ju ingenting av den här börsens rädsla synlig ännu, så att säga. Jag håller med om det.
Och jag tänker fastighetssektorn, den följer ju 50% under pandemiåret 2020 som max drawdown, alltså den nedgången från topp till botten, för att stiga omkring 50% i fjol. Och nu är vi ner 46% year to date per igår den 22 juni då när jag kollade på Carnegie Real Estate Index. Vad är din syn generellt på fastighetssektorn?
Ja, det är ju märkliga tal du lyfter fram där. Fastighetssektorn är ju en sektor som, vad står den egentligen för? Jo, men den står ju för repetitiva kassaflöden. Inlåsta kassaflöden. Det ska ju vara en defensiv sektor. De här bolagens vinster flyttar sig inte särskilt mycket varje år. Så det är ju väldigt märkligt att vi har de enorma svängningar på börsen då för motsvarande aktier. Det är en tydlig diskrepans där då. Vi kan ju konstatera att de här fastighetsbolagen då, nu pratar vi genomsnitt eller medianbolaget då, har ju faktiskt ökat sitt kassaflöde förstås åren innan pandemin, men även under pandemiåret så steg ju kassaflöden med 5%, och sen i fjolåret 2021 steg ju kassaflöden någonstans runt 10% och kommer fortsätta stiga någonstans mellan 5-10% även i år då. Så bolagen matar ju på med repetitiva stigande kassaflöden, men börskurserna svänger upp och ner. Det är frustrerande och se sådana enorma börssvängningar.
Men om du hade fått välja, hade du tyckt att det hade varit trevligare att förvalta en form av specialfond med investeringar i onoterade fastighetsbolag kontra noterade bolag där svängningarna kan vara rejält mycket mer dramatiska än underliggande verksamhet. Nu är det en knepig fråga i och med att du förvaltar en vanlig fond naturligtvis. Men jag tänker lite grann på din frustration när fundamenta inte riktigt biter just nu.
Ja. Nej, jag tycker det här jobbet är fantastiskt kul. Jag hade inte velat byta jobb. Utan trixet är väl helt enkelt att försöka bortse från börskurserna och fortsätta köpa aktier och äga aktier i bolag som presterar bra tillväxt och bra aktieägarvärde helt enkelt. Och det som är härligt med att investera i börsnoterade aktier och driva en fond som vi gör här, det är ju att nu har vi ju möjlighet att byta fot om vi skulle behöva det. Vi kan gilla bostadsfastigheter eller logistik eller kontor och flytta runt lite när vi behöver ändra oss, och när vi har fel kan vi ändra oss och så vidare. Sitter man med stängda strukturer så blir det svårare att förändra sig här då. Och på börsen finns ju alla, eller i vart fall flertalet av de här delsegmenten inom fastighetssektorn finns ju representerade på börsen, så det finns goda möjligheter att diversifiera. Så att, jag tycker väl att det är tvärtom. I såna här tider så då har vi verkligen möjlighet att spela på de strängar som är bäst just nu. Så att säga.
Du har ju varit i marknaden under väldigt lång tid. Hur stor är den här perioden i förhållande till tidigare sura klimat i fastighetssektorn skulle du säga?
Ja, men den här är speciell. Det här har hållit i sig så pass länge nu. Jag tycker, som du relaterade till coronakraschen där, den pågick ju, den var ju dramatisk, men den gick ju över ganska fort ändå, när det blev tydligt att centralbankerna finns på vår sida och ska rädda oss. Samma sak i finanskrisen 2008-2009. Oerhört dramatiskt, men det kändes ändå som att vi hade centralbankerna på vår sida så att säga. Det obehagliga nu, det är ju att centralbankerna så uppenbart återigen då offrar lite konjunktur, kanske till och med leder in liksom världen i recession, men för att då ta död på inflationen. Så vi har inte riktigt, räddaren finns inte där på samma sätt som tidigare. Och det här gör ju att det skapar större ovisshet, och den här jobbiga processen blir ju längre och mer utdragen. Det är ju det som skiljer, och det är det som är extra irriterande den här gången skulle jag säga.
Men vad är viktigast för centralbankerna att bekämpa inflationen? Det är väl kanske det de kommunicerar i stor utsträckning nu förvisso. Eller är det att försöka säkerställa att man inte skjuter ner ekonomin i en jobbig recession? Alltså de två ytterligheterna. Hur ser den balansgången ut skulle du säga?
Ja, det är ju det som är frågan. Det är ju ingen som vet det. Just nu så börsen uppenbart diskonterar ju att det är viktigare för centralbankerna att bry sig om inflationen och kanske offra recession som sagt. Personligen tror jag väl att när vi får se kanske sämre arbetsmarknad, stigande uppsägningar och uppenbart sämre ledande indikatorer och så vidare, då förväntar jag mig nog att de ställer sig på gasen istället och kanske börjar stimulera ekonomin. Om det sker om ett halvår eller om ett år eller om två år, det återstår att se. Men jag har svårt att se att de ska driva världskonjunkturen allt för långt ner. Det måste vi väl ändå gissa på. Men just nu kommunicerar de ju entydigt det är inflationen som är det viktiga att bekämpa. Så det blir ett ovisst läge.
Ja, och vad är det som har gjort då att vi har haft så stora svängningar i sektorn de senaste åren? För jag vet, när du gästade på den senast så frågade vi den här typen av svängningar. Minus 50% 2020, upp 50% 2021, minus 46% 2022 är ganska ovanligt i en historisk kontext. Men det har svängt ganska mycket, och vi ska ta oss ur ett nollränteklimat där vi aldrig någonsin har befunnit oss tidigare. Mm. Är det en perfekt storm?
Ja, det är det väl inte, men jag tror kanske börsen överdriver lite grann. Jag tror fortfarande börsen ser de här bolagen som om de är passiva ägare till fastighetsbestånd vars värde åker upp eller ner beroende på vad räntan tar vägen. Men då glömmer man ju bort att det här är ju återigen rörelsedrivande bolag som producerar kassaflöden. Det är ju kassaflöden jag ska värdera. Spelar kanske inte jättestor roll om värdena är 5-10% upp eller ner så länge bolagen presterar kassaflödestillväxt. Eller stabila kassaflöden, i alla fall positiva kassaflöden. Så jag tycker väl att det är en lite för nojig börs som inte är bra på att värdesätta de här bolagen. Perfekt storm. Jag ser det väl inte så. Det var väl tvärtom. Det är ju märkliga tider vi har haft. Nu har vi haft liksom många år med en konstig räntepolitik. Det är ju egentligen inget konstigt med om vi får något stigande realränta, men framförallt stigande nominella räntor. Det tillhör ju en normal ekonomi. Det är klart att de här bolagen kan producera aktieägarvärde ändå. Och vi kan ju konstatera det också. Ledningarna i de här börsnoterade fastighetsbolagen, de har ju inte positionerat sina bolag eller köpt fastighetsbestånd utefter att det ska vara nollränta i all evighet. De har ju tänkt på att snart så kommer det väl stigande räntor, snart kommer kostnaden för lånat kapital stiga och så vidare. Så de har ju tvärtom sänkt belåningsgraderna successivt senaste 10 åren ungefär. Så visst är de väl mentalt förberedda för det här, absolut. Och sen återigen, som du säger, så länge sysselsättningen hålls uppe och efterfrågan på olika typer av lokaler hålls uppe, så är det ju fortsatt goda möjligheter att göra bra business för de här bolagen, helt enkelt då.
Och nu ser vi ser ju stigande inflation, och där kan man i olika grad kompensera sig för det här naturligtvis med de här indexklausulerna som vi har pratat om många gånger. Det vill säga att hyrorna taktar upp i takt med att inflationen stiger. Och finansieringskostnaden har gått upp lite grann, men här har vi en diskrepans, ett glapp mellan stigande finansieringskostnader och inflationen som gör att man har de här negativa realräntorna. Mm. När börjar det sambandet bli jobbigt?
Du menar att när vi eventuellt kommer få se stigande reala räntor?
Exakt.
Ja, oklart då. Just nu har vi, det beror på hur vi mäter reala räntor också. Om vi mäter policyräntor eller styrräntor minus inflation, eller om vi ska titta på någon längre ränta minus inflation. Så du kan ju definiera det på olika sätt då. Men oavsett hur man ser det så ser det ju inte ut som att vi ska få dramatisk uppgång i reala räntor. Och tvärtom, om vi tar då styrräntor minus nuvarande inflation, så är realräntorna mer negativa än på väldigt länge. Så jag ser väl inte riktigt det reala räntespöket. Det tror jag inte liksom synes vara särskilt aktuellt just nu.
Du har ju lite exponering mot Finland och Norge i fonden, och men över 90% är allokerat mot Sverige. Har våra grannländer upplevt lika stora svängningar som vi har upplevt senaste åren, skulle du säga?
I börskurserna menar du då? Ja, de har nog åkt på ungefär samma svängningar. Det skulle jag nog säga. Sen är det väl generellt sett så, nordiskt universum av börsnoterade fastighetsbolag är ju 80-85% Sverige, så det är klart, det är väl där det mesta utländska kapitalet allokeras, och det är väl där de flesta flödena in och ut ur aktier sker, så det är lite större volatilitet är det väl förstås i de svenska bolagen, men även de finska och norska har ju svängt rätt mycket de också, så är det ju.
Och vi har ju varit in på det här, det är ju många regnmoln på börshimlen just nu. Och vi har ju sett hur löpsedlarna pratar om det här också. Det är ganska enkelt att få ont i magen i det här klimatet för många sparare där ute, kan jag tänka mig. Konjunktur och ro, stressade kreditmarknader och stigande finansieringskostnader. Och det här adderar ju våt filt såklart på sektorn.
Ja.
Jag tänker att de bästa affärerna görs som jävligaste av tider. Jag säger det så ofta jag bara kan och får möjlighet. Hur orolig behöver man vara nu? Eller är det till och med skäl för att nu så sakteligen bli optimist?
Ja, det är väl som du säger. Jag tror också att man ska bli mer optimistisk när kursen har fallit och det finns mer uppsida. Det är alltid svårt att avgöra när vi har nått botten och när börsens synsätt ska förändras, och man kan få en mer positiv börs då. Men jag menar, tittar man nu på hur bolagen värderas, så är det ju dramatiskt mycket lägre än tidigare, och det är ju dramatiskt mycket lägre än även om vi tittar i riktigt långsiktigt perspektiv. Vi har ju nu börskurser i förhållande till substansvärden på genomsnitt 25% rabatt då. Och för att börskursen då ska komma upp till substansvärde så krävs ju mer än 30% i uppgång i börskurser för att vi ska få en parvärdering så att säga. Så visst, och även om vi tittar på börskurs i förhållande till de kassaflöden som producerar bolagen, även de kassaflödesmultiplarna har ju fallit dramatiskt och är nu nere på nivåer som vi såg någonstans runt våren 2019 innan vi hade den enorma uppgången i hösten 2019. Där. Så att, givet att de här bolagen ändå är solida, belåningsgrad är låga, kassaflödena kommer fortsätta stiga, så tror jag att det här är ett bra köptillfälle. Men man får väl ha lite is i magen och lite långsiktighet framför sig då.
Och vad är det här implicerar då? Jag menar, om det är ganska rejäla rabatter mot substansvärdet, är det att man tar höjd för rejält mycket dyrare finansiering? Vad är det man tar höjd för?
Ja, och precis. Det är svårt att ge något exakt svar på det. Men den uppenbara tolkningen är att börsen tror att värdena kommer falla på fastigheterna helt enkelt. Börsen tror att det kommer bli tydligt stigande avkastningskrav för fastighetsinvesteringar. Och det är därför de handlas med rabatt då. Och än så länge så har vi inte sett något sådant. Det är ju så att de här bolagen värderar ju sina fastighetsbestånd 4 gånger per år vid varje kvartalsbokslut helt enkelt. Men de här externa värderingsmännen behöver ju då statistik från verkligheten som kan basera sina nya värderingar på. Och nu har det gjorts ganska få affärer under våren här. Så att de har nog inte tillräckligt mycket statistiskt bevis för att värdena har förändrats. Så därför tror jag att vi kommer få se nästan inga värdeförändringar alls i Q2-rapporterna som vi snart kommer få ta del av då. Blir det värdefall så kommer vi få se det under hösten då, Q3 och kanske främst Q4 då. Och sen så tror jag också att det kommer vara enorma skillnader mellan olika typer av fastigheter här. Kanske är det så att vi kommer få se lite stigande avkastningskrav för bostadsfastigheter som ju har gjorts på väldigt låga avkastningsnivåer. Vi hade ju någon stor affär i höstas som gjordes på dryga 2% när Akelius sålde sitt stora bestånd. En sån 2%-nivå kanske ska upp en del. Medan jag tror att om vi tittar på lätt industrier, lagerlokaler och sånt som ändå är en ganska konjunkturstabil business med kanske avkastningsnivåer på 5,5% eller högre, där tror inte jag att vi kommer få se särskilt stora skillnader i avkastningskrav framöver, för där är redan gapet så stort mellan avkastningen från fastigheten och låneräntan då. Så där tål de ju mycket mer innan det kassaflödet börjar strypas så att säga. Så det är stora skillnader, men generellt sett så börsen har gjort det enkelt för sig och säger så här: vi tror på att värdefall i alla sektorer, rakt av bara. Och det är fullt så tror jag inte det kommer bli, utan man får nog ha en betydligt mer nyanserad bild.
Ja, men det här tycker jag är jätteintressant, för tar man finans- och fastighetskrisen på 90-talet, det är klart det var riktigt jobbigt. Jag tror att vi hade ett prisfall på bostäder på en bit över 30%. Ja. Och det är klart att vissa kommer ihåg att men det föll 60-70% absolut på sina håll, men som ett snitt i riket i stort. Och jag tänker mig när det är så där riktigt mörka perioder så kanske man övervintrar och att utbudet går ner. Sen är det klart att vissa går ur tiden, det blir dödsbon och det ska säljas i och med att det då inte finns ett behov såklart av bostaden längre, och vissa skiljer sig och barnen ska hitta sina egna bostäder. Så att det finns ju det naturliga, livet pågår ju. Men generellt så är min lekmannamässiga uppfattning att om man kan så övervintrar man. I Sverige så köper vi inte för att spekulera. Jag träffade en från Helsingfors Dagblad igår som sa att i Finland så köper vi jättemycket bostäder för buy to let för att spekulera. Hon sa man kan på sina håll ha upp till 100 bostäder, hade hon som ett extremfall. Jag menar, i Sverige är det en omöjlighet. Här tittar vi på återbetalningsförmåga primärt och sekundärt av värden så att säga. Det är helt omöjligt. Du kan ha en bostad, kanske två ett sommarhus, sen är det ju kört. Ja. Om du inte har en monsterlön. Här köper vi inte för att spekulera och det är lite svårt att hyra ut också. Mm. I alla fall om det är så att du bor i en bostadsrättsförening, för då behöver du såklart få styrelsens godkännande. Ser man samma sak på ditt gebit, så att säga, den kommersiella delen, att man övervintrar lite grann, att transaktionerna går ner, och som du säger att det finns inte så mycket data att titta på för att det inte är lika mycket transaktioner just nu?
Det är säkert som du säger, riktigt stora, även riktigt stora institutionella placerare blir nog lite avvaktande eftersom världskonjunkturläget är så pass osäkert. Och det här kommer leda till att även om det finns underliggande stort intresse, så kommer det nog bli lite paus i transaktionsmarknaden, så att säga. Men när vi har fått spelplanen lite klar för oss, då kommer det att göras mer affärer senare då. Så absolut, övervintra alternativt att avvakta är väl det som kommer gälla ett tag, det tror jag också. Och det kommer ju då förmodligen, eftersom börsen just nu har ett så kallat negativt tolkningsföreträde, så kommer väl börsen tolka det som om värdena är på väg ner. Men det så behöver det ju inte nödvändigtvis vara, utan det kan ju vara helt enkelt ett tecken på att aktörerna är osäkra på liksom var världskonjunkturen är på väg och vilka finansieringsmöjligheter som gäller långsiktigt då. Sen ska vi också komma ihåg det. Mycket av de förvärv som har gjorts tidigare har ju kanske gjorts då av belånade strukturer. Nu öppnas det ju en möjlighet för mer långsiktigt kapital som köper fastigheter med bara rent eget kapital. De är ju mer oberoende av låneräntan uppenbarligen då. Den typen av investerare upplever jag har varit lite frustrerad det senaste tiden när de här belånade strukturerna har tryckt ner avkastningen ganska mycket då. Så om avkastningskraven kommer upp lite grann nu, så kommer nog de här rena eget kapitalinvesterarna kunna komma tillbaka och öka transaktionsvolymerna igen och se sin möjlighet, så att säga. Och det kan ju i sin tur leda till att de här avkastningskraven som vissa tror ska stiga inte stiger så mycket som de annars skulle ha gjort, så att säga. Så det kan vara en annan typ av köpare som kommer in här helt enkelt och räddar upp det hela.
Men när det kommer till fastighetsbolagen på börsen, så tänker jag mig väl att det finns tre ganska tydliga ben: transaktioner, förädling och förvaltning av befintligt bestånd. Hur skulle du säga att temperaturen är i de här tre benen just nu?
Det var en väldigt klok fråga. Jag tror att just transaktioner, som du säger, är lite avvaktande. Allt annat lika innebär det för oss som investerare. Vi kanske inte vill äga bolag som är tydligt transaktionsdrivna på samma sätt tidigare. Däremot tror jag att förvaltning fortfarande är riktigt, riktigt bra. Återigen, kassaflödena rullar in. Goda möjligheter att skaffa nya hyresgäster, behålla de gamla och så vidare. Så vi fokuserar på bolag som har en hög kassaflödesgenerering i befintlig bestånd här och nu då. Förädling, absolut, det pågår ju alltid. Förädling, ja, det innebär ju då kanske lite mindre renoveringar och sånt. Det går ju att driva det, så som jag har förstått det, på i bra takt. Det är inte lika mycket utsatt för de stigande råmaterialpriserna och så där går det att skapa fortfarande bra med värden, helt enkelt göra mindre tillbyggnader eller hyresgästanpassningar inom befintliga lokaler för att få in nya hyresgäster, för att få befintliga hyresgäster att trivas bättre, kanske förlänga avtalen och så vidare. Så den typen av liksom tilläggsrenoveringar, investeringar i befintlig bestånd, det verkar fortsatt fungera väldigt bra då för de flesta bolag.
Och vi pratade ju här tidigare om att det är en dyngbörs nu och det är mycket flöden som påverkar. Men då tänker jag, svenska börsen är en av de sämsta i världen i år, om jag har förstått det rätt. Fastighetssektorn som sagt 46% year to date, det är riktigt, det dynga, Norhammar. Det går inte att säga någonting annat.
Nej.
Och sen har vi en svag krona. Jag menar, kriget i Europa, det gjorde att utlänningarna, de dumpade europeiska aktier, och då fick Sverige också sin släng av sleven. Vi såg att det var ett massivt säljtryck fram till den 7 mars. Samtidigt så såg vi kronan försvagas rejält mot dollarn. Vi var uppe på 10,17 då, sen var vi uppe på 10,30. Den dagen så fick vi en intradags reversal på 6% på börsen och kronan började stärkas. Och sen var det på igen därefter, såklart. Men utlänningarna, jag tänker mig, har de lämnat och börjar man liksom Hör du någonting kring att de börjar bli lite nyfikna igen? För det är som börsen är ner, fastighetssektorn är mycket, mycket mer. Kronan är svag. Det måste ju tids nog börja klia i fingrarna.
Absolut, du har nog rätt där. Nej, men det är väl ett klassiskt mönster du beskriver. Sverige är ju trots allt ett litet land och Stockholmsbörsen är trots allt en liten börs i ett internationellt perspektiv. När det blir oro, riskpremien stiger, då överger man det perifera. Sverige och Stockholm och övriga Norden är en av de perifera marknaderna. Så det är väl, och då åker ju våran krona på det, som du säger. Väldigt klassiskt. Fungerar åt andra hållet också. Men jag tror att även de här stora internationella aktörerna som just nu har övergett Sverige, även de är väl ovissa, osäkra och avvaktande just nu. När de blir mindre osäkra och mindre avvaktande återstår att se, men kanske någon gång framåt hösten då. Men jag skulle inte tro att det internationella kapitalet återvänder om en vecka. Jag tror att det tar längre tid än så, för det är för många osäkra faktorer som vi har pratat om tidigare.
Mm. På tal om stressade kreditmarknader som vi var in på här alldeles nyss, vi såg hur obligationsmarknaden frös till is under pandemin. Och Riksbanken fick intervenera. Nu kan ju vissa bolag låna på den internationella obligationsmarknaden medan andra kanske använder sig mer av traditionell bankfinansiering. Men behöver vi ånyo oroa oss för obligationsmarknaden? Vi ser ju att flera bolag skulle få flera gånger högre finansieringskostnad om det skulle refinansiera allt idag. Vilket inte är fallet i och med att många bolag har lång kapitalbindning och lång räntebindning. Men om. Är det här all over again?
Jag tror den oro du beskriver finns och den kommer ligga kvar. Men förmodligen så blir den ju inte reell. Därför som du säger, de här obligationsförfallen sker ju inte förrän... Det är ju löpande från och med nu fram till 2030 någonstans, va? Vi vet ju ingenting om vilka räntor går att refinansiera sig på år 2025, 26, 27 när de stora obligationsförfallen sker för till exempel SBB då.
Då kanske vi har deflation.
Kanske är det som så att världen har gått in i sämre tider och vi börjar få deflation och mer stimulativ ränte- och finanspolitik igen. Det kan man inte utesluta heller. Sen är det väl så här också. Obligationsmarknaden är ju en finansieringskälla som har tagit stora andelar av traditionell bankutlåning senaste åren nu. Bankerna har ju stora möjligheter att öka sin utlåning mot kommersiella fastigheter. Om man räknar på hur bankernas liksom balansräkningar ser ut då. Det är fullt möjligt att ersätta väldigt stor del av de kommande 5-6 årens obligationsförfall med traditionell bankskuld. Då. Och just nu ser ju banklån ut att vara betydligt billigare än obligationsräntorna. Då. Så att det, även där är det ju, det finns ju den räddningen så att säga. Men återigen, eftersom vi inte vet om bankerna, att de kan låna ut, det vet vi nog, men om de vill låna ut är en annan sak, och i så fall till vilken räntenivå, hur mycket bättre räntenivå får vi i bank jämfört med den tänkta hemska obligationsräntan, hur stor är den skillnaden? Återigen, massiv osäkerhet. När vi har osäkerhet åker riskpremien upp och folk blir avvaktade. Men man försöker räkna på det fundamentalt med siffror, då ser det inte så oroväckande ut, skulle jag säga.
Nej, och jag tycker det här är väldigt intressant. Jag menar, antingen så kan jag åka ner till Kiviks musteri och köpa en god cider, eller så går jag till ICA Maxi och köper den. Det här med obligationsmarknad kontra bankfinansiering. Jag tolkar det på dig som att det är en ganska stor diskrepans, att nu är det betydligt billigare att åka till ICA Maxi och köpa drickan istället för att åka till fabriksförsäljningen eller obligationsmarknaden. Hur kan det vara så stor diskrepans?
Ja, det beror väl på det att obligationsmarknaden är ju en öppen marknad med investerare helt enkelt som återigen blir avvaktande och vill ha mer betalt. Och sen åker vissa bolag på och får en högre riskpremie bara bolagsspecifikt också. Medan bankernas utlåning kanske är lite mer långsiktig och det bygger på lite mer långsiktiga relationer. Så det är väl helt enkelt den här obligationsmarknadens mer kortsiktighet och mer, den styrs ju också av greed and fear på ett annat sätt än vad bankernas mer långsiktiga utlåning gör.
Och här kan jag ju också notera att obligationsmarknaden, jag tror att det var primärt USA man tittar på här, upplever en av de sämsta starterna någonsin. det här året. Man tittade på en 60-40 portfölj med 60% aktier och 40% räntor, och den var ner 18% i år. Det har inte gått att gömma sig riktigt någonstans, och det här är också viktigt, tänker jag, att ha med sig, att det är en av de sämsta starterna för obligationer någonsin. Priserna rakt ner i källan när man dumpar räntepapper, och då sticker ju yielden upp.
Ja. Det är som du säger, normalt sett brukar väl, när aktiemarknaden går bra så brukar räntemarknaden gå sämre och vice versa. Men nu har vi ju haft en period där både aktiebranschen och fixed income-branschen har förlorat pengar. Det är ovanligt.
Hans Wallenstam, fastighetsbolaget Wallenstam, var ute och pratade om risk för en rejäl krasch här för några dagar sedan. Kommentar?
Ja, det är ju, kanske är det en liten passning till centralbankerna. Tänk nu på vad ni gör. Tänk inte bara på inflationen, utan tänk också på att rädda konjunkturen återigen. Men det är klart, visst om vi bara tänker nu på stigande räntor, no matter what, vi ska bekämpa inflationen, vi struntar i om arbetslösheten stiger, konjunkturen tar vägen, ja då klart att det kan få enorma effekter på konjunktur och fastighetsvärden också. Så liksom rent så där statiskt så finns det väl en sån möjlig utkomst av det här då. Nu tror vi väl inte att centralbankerna kommer bete sig så, utan det är nog väl mer en tydlig kommunikation just nu som jag förväntar mig kommer ändras när verkligheten plötsligt ser annorlunda ut då.
Just det. Och stigande räntor någonstans i någon form av teori borde väl leda till kanske lite starkare valuta, i och med att svenska kronan nu verkligen är en skvalpvaluta. Det borde kunna ge en liten krockkudde för de här utlänningarna att kanske så sagt ligga en doppat hona i Sverige igen.
Ja, vi kan ju hoppas på det. Vi kan hoppas på det. Vi ska inte glömma bort det samtidigt. Norden är ju en sällsynt välskött del av världen. Vi har ju bra eller låg skuldsättning på statsnivå. Vi har ju bra sysselsättningsnivå, bra sysselsättningstillväxt, stabila banksystem med stabil BNP-tillväxt som överstiger Europasnittet och så vidare och så vidare. Det är klart att det finns en långsiktig attraktion att ha exponering mot alla typer av branscher i Norden, även, eller kanske framförallt fastigheter, som ju är en lokal business som verkligen drar nytta av den bra fungerande lokala ekonomin vi har då. Mm.
Hur stor anser du risken vara för ett pärlband av sänkta kreditbetyg och därmed en än mer stigande finansieringskostnad framåt för fastighetsbolagen, utöver att kreditmarknaden nu är stressad? Här tänker jag, Norhammar, du är gammal värderingsman. Hur stor skulle du bedöma den här risken?
Jag tror det finns en hel del kuddar i balansräkningarna här. Dels så är ju faktiskt nuvarande bokförda fastighetsvärden var ju tydligt lägre än vad de uppenbara marknadsvärdena var när vi kom in i den här krisen, det vill säga i Q4 då. Så redan där finns en liten kudde. Om vi nu ändå räknar med stigande avkastningskrav och fallande fastighetsvärden, så kan vi ju faktiskt höja avkastningskraven med så mycket som en procentenhet för alla bolag då. Det är ett väldigt trubbigt sätt att se på det, men om vi bara gör det så kommer belåningsgraderna stiga som en följd av att fastighetsvärdena faller då. Men det är bara ett eller ett par bolag som faktiskt då hamnar på fel sida av sin finansiella policy vad gäller belåningsgrad då. Och de interna finansiella policyerna är väl förmodligen hårdare än de restriktioner som då, eller de här finansiella konvenanterna som finns, och ratinginstitutens riktlinjer eller gränser. Jag tror risken för det pärbandet du beskriver är låg, men det är såklart att återigen, när vi inte vet, då blir det osäkerhet, och då blir investerare avvaktade. Men återigen, räknar vi på det så ser det ut att finnas en hel del kuddar och utrymme i balansräkningen för fallande värden.
För här blir jag lite nyfiken, för du sa ju här tidigare att temperaturen på transaktionsmarknaden har svalnat lite grann. Hur många transaktioner behövs det för att kunna göra ett rimligt antagande om hur priserna har utvecklats? Räcker det med att man säljer en eller någon fastighet till underpris för att det ska vara fara och färde och att bolagen ska behöva skriva ner, eller behöver det vara lite fler transaktioner för att få en mera pricksäkerhet i bedömningen?
Jag tror det behövs ganska många transaktioner. Varje transaktion är ju unik, och det kan ju vara så att det är en stressad säljare, och då kanske det gör att just den noteringen inte är liksom marknadsanpassad. Det kan ju för den vara en köpare som har orimligt god förmåga att köpa, och då kanske det är värdet orimligt högt. Det finns massor sådana unika situationer som du måste rensa för, så därför vill man ha ett stort utbud affärer för att kunna dra en riktig slutsats då. Sen ska vi komma ihåg det, vi har ju haft stigande fastighetsvärden nu i många, många år, och värderingsmännen har ju successivt höjt värdena och sänkt avkastningskraven, men det är en väldigt trögrörlig materia. Alltså om vi nu är på väg in i sämre tider, vilket jag inte nödvändigtvis tror, men om vi är det, så kommer det ju inte bli kraftiga värdefall i Q4 2022, utan det kommer ju vara en successiv anpassning här till lite höga avkastningskrav och fallande värden. Och då kommer ju bolagen kunna parera de här fallande värdena med stärka upp eget kapital genom den kassaflödena som genereras av befintliga fastigheter. Så det här är ju en mycket mer trögrörlig materia än vad börsen liksom diskonterar här och nu, där man bara ser allting hända bara pang vid ett tillfälle, så att säga. Så återigen, det här är en långsiktigt, alltså fastigheter är ju en långsiktig investering. Det är trögrörlig materia både vad gäller intäkter och avkastningskrav och ränteförändringar. Det tar lång tid innan de här balansräkningarna ska förändras meningsfullt överlag, så att säga. Sen finns det alltid något bolag här och där som kommer vara särdeles bra eller unikt dåligt, men branschen som helhet är ju trögrörlig.
Ja, och du pratar om långsiktigt innehav här också. Hur konstigt det än låter, en sån här rejäl nedgång på fastighetssektorn som vi nu har sett, det är ju faktiskt bland det bästa som kan hända en sparare som precis har börjat spara löpande i fonden, vill vara långsiktig och ha tiden på sin sida. Det är klart att det är tråkigt när det faller, men det är ju jättebra att komma in på en lägre nivå, ja, helt enkelt.
Så är det ju. Och ska vi komma ihåg det, fastighet är ju en jättebra sektor sett över riktigt lång period. Det finns ju den här mätningen som jag brukar tjata om, som är en statistisk studie med avkastningstal för olika tillgångar sedan 1870 och framåt. Där visar sig att fastighet är ju det bästa tillgångslaget. Det är ju genom både världskrig och finansiella kriser och fastighetskriser. Så inklusive allt detta så har då fastigheter varit en riktigt bra, stabil, långsiktig vinnare. Och det finns ju ingen anledning att tro att den långsiktiga trenden kommer att avta, utan det är nog ur ett sånt perspektiv ett bra tillfälle att öka sin exponering här.
Ja, och jag försöker i de här tiderna tjata så mycket jag bara kan om att hur konstigt och kontraintuitivt det än känns och låter, så sjunker ju risken på börsen i takt med att börsen sjunker. Jag antar att det är samma samband även här på fastighetsbenet.
Ja, så är det. Så är det.
Är det fara och färde för bolagens utdelningar då?
Nej, men det tror jag inte. Återigen, det som börsen är orolig för nu, det är ju fallande värden som kan eventuellt komma senare, eller då problem att finansiera sig som kan komma senare. Det finns ju ingen oro för bolagens förmåga att generera kassaflöden här och nu. Prognoserna håller sig rimligt stabila, så att det finns gott om kassaflöden som ska finansiera utdelning, det tror jag, där finns det ingen rädsla. Också många av de lite nyligen börsnoterade bolagen, de delar ju inte ens ut kapital för att de såg så goda tillväxtmöjligheter och vill hellre behålla kapitalet själva. Så där finns det ju inte ens någon utdelning att dra ner på, så att säga. Så att nej, utdelningsrädsla, det tror jag inte på.
Och då tolkar du som att det inte heller är fara och färde för preferensaktieägare som då har bättre rätt, likväl som D-aktieägare då, som inte har lika god rätt som preferensaktieägare, men inte sällan kanske bättre rätt än stamaktieägare, i och med att man ackumulerar upp räntan med ofta bättre villkor än för de rena stamaktieägarna. Så jag antar att det inte är fara och färde där heller just nu.
Jag delar den analysen.
Du har ju sagt förut att många bolag har lång kapital- och räntebindning, låga vakanser, hyggligt långa hyreskontrakt och hyresintäkter som pinnar på bra i takt med stigande inflation. Men nu har vi ju sett att marknaden har satt kaffet i vrångstrupen. Men låt oss då anta att de här stigande finansieringskostnaderna håller i sig ganska länge, så pass länge att det är på de här nivåerna när bolagen ska refinansiera hela stocken då, så att säga, även om det är ett antal år det tar, du sa till 2030 här innan allt är refinansierat. Hur stor del av de här ökade kostnaderna tror du att man kan kompensera sig för i takt med stigande hyresintäkter, speciellt på den kommersiella sidan då, där det är ofta indexklausuler, men även på bostadssegmentet, hyresbostäder. Hur mycket kan man kompensera sig för kontra hur mycket tror att man måste absorbera själv i form av lägre lönsamhet?
Jag tror att man kan kompensera sig för det allra mesta. Vi ska ju komma ihåg det här, den här härliga ränta på ränta-effekten.
Oh ja.
Om vi nu ska ha, vi gör ett antagande att vi ska ha 5% inflation i 5 år i rad. Om det då är ett fastighetsbolag med kommersiella lokaler, då kommer du få stigande hyresintäkter då med 5% varje år. Så först 5% och sen så från den högre nivån 5% till, och sen från den nivån ytterligare 5% till, så du får en ränta på ränta-effekt med hyresintäkterna där. Men kostnaden för det lånade kapitalet, det går ju så att säga upp en gång. Du får en successiv isärspreadning mellan hyresintäkterna och lånekostnaden då. För att det är ju inte så att vi kommer ha stigande lånekostnader med 5% varje år, utan lånekostnaden går ju upp en gång från att liksom räntenivån gick från noll till någonting annat, så att säga. Så länge du har då ett fastighetsbestånd med kommersiella hyresintäkter, med KPI-skydd som du säger, och hyresgäster som är stabila och har en betalningsförmåga, så kommer det gå att kompensera sig för det här i väldigt hög utsträckning. Bostadsfastigheter återstår att se. Där är ju den långsiktiga trenden ändå att även hyresbostäder får ju inflationskompensation, kanske inte varje enskilt år, men sett över tid så har det också varit en inflationsskyddad intäktsstruktur, så att säga.
För på det kommersiella benet, då med de här indexklausulerna, då taktar det på mycket snabbare. Det är mycket enklare att kompensera sig för stigande inflation. På hyresbostäder och hyresgästföreningen som representerar 3 miljoner personer i landet som har hyresbostäder. Som du säger, inte lika enkelt att kompensera sig här och nu, men över tid. Å andra sidan, om det kommersiella benet är enklare att kompensera sig för, så antar jag också att det har en högre vakansrisk. Vart landar du i intresset för? Vad gillar du mest just nu? Vilka typer av fastigheter klarar sig bäst i det här klimatet?
Att vi försöker positionera oss nu med bolagen som har låg volatilitet i intjäning. Vi tror på mycket lager logistiklokaler. Där har det ju visat sig att den typen av hyresgäster är långsiktiga. Det är sällan de byter lokaler. Många av dem låser ju in sig i sina lokaler genom egna investeringar med maskiner och andra installationer inne i byggnaderna. Så där ser det ut att vara väldigt repetitiva flöden. Vi gillar också kontor, men kanske att man ska vara lite försiktig med Stockholm. Om vi nu får sämre konjunktur framöver så brukar ju Stockholm vara Sveriges mest volatila marknad, som går bäst i bättre tider och sämst i sämre tider. Men ta exempel som Diös äger mycket kontor i norra Sverige. Platser äger mycket kontor i Göteborg. Eller Vilborg äger mycket kontor i Öresundsregionen. Alla de värderas med 20-30% rabatt mot nuvarande substansvärde. Historiskt sett inte särskilt stora svängningar i liksom kontorshyrorna. Inte jätte cykliska städer generellt sett. Och alla de bolagen har ju KPI-skydd. Så det är ett typiskt bolag som vi gillar då, som vi tror kommer kunna behålla kassaflödena stadigt även framöver.
Norrbotten som jag är, så måste jag ändå bara kommentera att även om det är så att vi går in i surare tider, och det är intressant att du sa att Stockholm är en volatil marknad, det är mycket sådana här kuriosa man får lägga till sig. Jag tackar för den, jag lägger till den på min balansräkning. Man säger ju att man ska investera 1070 miljarder i Norrland och med därtill, och att det är största investeringsboomen sedan 1850 och industrialiseringen. Så även om vi går in i sämre tider, så antar jag att det finns ett ganska rejält tryck för fastighetsbolag typ Diös och Knutrost i Norrland.
Ja, det är min åsikt också. Mm.
Hur värderas fastighetsbolagen just nu då, skulle du säga?
Ja, som jag sa, i genomsnitt ungefär 25% rabatt mot nuvarande substansvärde. Vi har väl kontorsbolagen och bostadsbolagen på någonstans kanske 30% rabatter i många fall, medan lager- och logistikbolagen fortfarande värderas med i genomsnitt och kanske en premie med 10-20%. Det var ju betydligt högre premie än tidigare. Så det skiljer mycket mellan olika bolag. Sen har vi ju SBB då, som värderas med över 60% rabatt mot senast rapporterade substansvärde. Så det finns ju några outliers här också.
Ja, och SBB är ju ert fjärde största innehav, i alla fall i den senaste uppdateringen som jag kan se. Vi kommer in på det alldeles strax. Det här är den näst mest ägda aktien bland våra kunder. Det är ett otroligt stort intresse nu i och med att det har varit lite turbulent. Du som lyssnar på det här kanske sitter och väntar på den diskussionen. Den kommer. Men innan det, hur ser vinsttillväxten ut då, skulle du säga?
Vinsttillväxten, enligt våra senaste prognoser, så kommer tillväxt i kassaflödet kommer att ligga någonstans mellan 5-10% även 2022. Vi har fått se något fallande vinstestimat. Estimaten har fallit kanske 5-10% för de mer bostadsexponerade bolagen och fallit kanske 0-3% för de mer kommersiellt inriktade bolagen då. Men i genomsnitt så kommer fortfarande sektorn producera ett stigande kassaflöden. Ökningstakten kommer vara högre bland de bolag som äger kommersiella fastigheter och lägre bland de bolag som äger bostadsfastigheter.
När det kommer till belåningsgrad, det här blir lite grann en fråga kring haren och snigeln. För tittar man nu då, så stigande finansieringskostnader, eller man ser i alla fall finansieringskostnaderna stiga på obligationsmarknaden, så tänker man det här blir jobbigt om det här skulle hålla i sig några år fram i tiden när det är dags för refinansiering. Huvudstaden är ju ett bolag som har de absolut finaste kåkarna, brukar man säga, kanske då i Sverige. Eller några av de finaste, de finns på monopolbrädet också. Men de brukar få skäll för att de har lite för låg belåningsgrad. De har klarat sig bäst på börsen i år, vilket kanske implicerar att det är just den här skuldsättningen man oroar sig mycket för. Å andra sidan, på 5 år så placerar sig huvudstaden i bottenskiktet med en avkastning på -9,59, och det är en total avkastning inklusive återinvesterad utdelning på -9,59, medan snittuppgången för aktierna i Carnegie Real Estate Index är +105,7%. Belåningsgraderna där ute, vad säger du där?
Jag tycker för det första, fastighetsvärden tenderar att stiga över tiden. Då ska man jobba med en viss del skuldsättning för att få lite hävstång på det egna kapitalet. Skuldsättning är inget fult. Skuldsättning är någonting bra över tid. Jag tycker också att huvudstaden har haft lite för låg skuldsättning historiskt sett, om man tänker ut aktieägarperspektiv då. Belåningsgraden generellt sett är ju inget problem. Den har ju fallit, som jag sa tidigare, kontinuerligt under de senaste 10 åren och är just nu genomsnitt under 45% för de, och då har vi ett genomsnitt för de 12-15 större bolagen som har funnits på börsen länge. Återigen, det finns bolag som är outliers både uppåt och neråt, men i genomsnitt så har vi en belåningsgrad som nu ligger under 45%. Det innebär att de här bolagen har ju förberett sig för tider med stigande räntor och kanske till och med något fallande fastighetsvärden. Det finns utrymme i balansräkningarna.
Du har ju lite spaningar med dig också som handlar om implicita yielder och kronor per kvadratmeter värden. Berätta.
Jag bara konstaterar, och det är ett annat sätt att se på det också då, att hur börsen implicit värderar de här. Men ta två bolag som är inriktade på bostäder, till exempel Klara Bo och K2A då. I vårt sätt att räkna kommer fram till att där har vi implicita yielder då på över 5,5%. De själva använder väl avkastningskrav på runt 3,5%. Det är en avrundad siffra. Så det är dramatiska skillnader på hur börsen värderar jämfört med hur de själva värderar då. och själva förresten, då har de ju använt då objektiva externa värderare. Och sen så om vi tar motsvarande tal för kontorsinriktade FABG, då de skriver själva att de använder ett tal på 3,7% för att värdera sina fastigheter, alltså de fastigheter som står där och genererar flöden just nu. Och om vi räknar baklänges via den här låga börskursen så använder börsen ett implicit avkastningskrav på över 6,5%. Och så som vi räknar så innebär det här ett implicit fastighetsvärde på ungefär 33 000 kronor per kvadratmeter, medan bokfört värde ligger på över 60 000. Och så finns det ju några affärer som görs och då är ju, har vi ju fler exempel på där kontors- eller kommersiella fastigheter i Stockholms nära lägen görs på över 100 000 kronor per kvadratmeter. Så det är det jag menar. Jag tycker att det är en uppenbar diskrepans mellan börskurser just nu och vad vi faktiskt ser i verkligheten då. Vad som händer framöver i verkligheten återstår ju att se, men just nu så är diskrepansen stor.
Och nu är det ju mycket dynga på börsen som vi har sagt. Man ska våga vara contrarian. Vad har du gjort för förändringar i portföljen då? Vad jag kan se så är Sagax största innehav och sen Castellum, Balder och så SBB på fjärde plats. Hur har ni stuvat om i det här klimatet?
Vi har gjort en hel del förändringar i de innehav som kommer under de där 4-5 största också. Men generellt sett så har vi ökat då innehaven mot bolag med KPI-justerade intäkter. Vi äger mer kommersiella fastigheter. Vi har ökat andelen bolag med inriktning mot lagerlogistik, lätt industri. Vi var ju bland annat mer som en ankarinvesterare i det här nyligen börsnoterade bolaget Emils hus. Så en högre andel kassaflöden i förhållande till substansvärden nu än vad vi hade tidigare. Vi har minskat vår exponering mot bostadsutvecklare eller bolag som äger bostadsfastigheter, färdiga sådana här och nu då. Så det är väl det. Så återigen då, fokus på bolag som producerar kassaflöden här och nu, mindre fokus på bolag som producera värden genom projektutveckling som vi just nu tror kan vara en lite mer problematisk än tidigare. Mm.
SBB är ju fjärde största innehav i fonden. Det har varit en del negativt nyhetsflöde kring aktien senaste tiden och i veckan kom en ny blanka rapport från Viceroy Research här för andra gången i år. Hur en stor del av kritiken har handlat om hög skuldsättning och låg transparens. Hur tänker du kring allt det här?
Jag konstaterar först att aktien värderas jättelågt. Rabatt som säger 60% eller mer än så mot substansvärde. Mycket av det här ligger naturligtvis redan i priset. Det brukar vara en bra idé att äga riktigt lågt värderade aktier som ändå kommer producera aktieägarvärde. Transparensen är låg. Ja, det håller jag med om. Det har den alltid varit. Så om man köper aktier i SBB, då måste man lite grann lita på att Ilja och de övriga i bolagsledningen faktiskt gör det. Gör bra saker för sig själva och för övriga aktieägare. Det går liksom inte att sitta hemma i ett eget Excel-ark och få örnkoll på allting, utan det är mycket givet strukturer med mera. Så jag tror att när Viceroy sitter och gör sina kalkyler och så saknar de 14 miljarder i någon kassaflödesberäkning. Jag tror det är tecken på att Viceroy har räknat fel. Jag tror inte det är tecken på att SBB har räknat fel. Jag tror inte det är tecken på att revisorerna har missat någonting. Utan det är nog mer ett uttryck för att det är inte så lätt för en extern bedömare att hitta de här siffrorna helt och hållet helt enkelt. Då. Hur tänker jag på aktien i övrigt? Ja, jag tror kassaflödena kommer stiga i år. Ja, det är ett solitt bolag, men det finns ju en oro för vad som ska hända med de här stora eurobondförfallen då som sker typiskt sett 2025 eller om det är 2026 och senare. Om inte obligationsmarknaden har förbättrat sig till dess, då kan det bli problem. Men återigen, det är ju 3-4 år bort innan vi får svaret på den frågan. Så jag tycker kanske att det är för tidigt att säga att det är ett kris i bolaget. Men om man tänker aktiemässigt, just det här med oro, osäkerhet. Det är såklart att det kommer finnas en högre riskpremie eller högre oro på den aktien. Bara för att det finns det här framtida obligationsförfallen. Så Det är inte lätt att göra den aktieanalysen, men bolaget tycker jag är ett solitt bygge. Vad aktien tar vägen på kort sikt är ju mer svår förutsägbart, skulle jag säga.
Men jag menar, fastigheterna har ju ett värde oavsett ägare, oavsett kapitalstruktur. Skulle det överhuvudtaget vara tänkbart att sälja hela beståndet, rubb och stubb, det här blir en teoretisk fråga naturligtvis, till en annan ägare idag, till de implicita värderingarna vi nu ser att marknaden åsätter aktien?
Jag tror att aktien skulle må bra av om bolaget sålde en stor del av beståndet till bokförvärde eller kanske till och med något under bokförvärde, bara för att få loss mycket kassaflöden så att man inte behöver oroa sig för de här skuld- eller obligationsförfallen. Absolut. Och då skulle det väl också visa sig att de kan sälja fastigheterna till betydligt högre värden än vad nuvarande börskurs implicerar, så att säga. Så jag förstår att det är en jobbigt beslut för bolaget, men jag tror ändå det skulle vara det bästa för aktien, så att säga.
För aktien är 76% i år från toppen. Samtidigt så noterar jag också att D-aktien, det finns ju två aktieslag, en B-aktie och sen finns det ju D-aktien ute på marknaden också. Den handlas till en yield på nästan 12%. De båda aktieslagarna handlas till synes tandem.
Ja.
Marknaden verkar ju verkligen tro att bolaget är på väg att trilla på näsan.
Ja, uppenbarligen så. Och återigen, det blir färgat av mycket rykten. Den här Viceroy-rapporten gör sitt till. Det är en lite olycklig situation, men det är väl en effekt av att bolaget har växt snabbt. Transparensen är inte särskilt hög och sen väldigt mycket skriver i media. Och sen den här blankningsrapporten, som sagt. Så det, jag tänker att i takt med att vi ändå får se nya kvartalsrapporter som kommer in med kanske lite större tydliggöranden, lite färre frågetecken, och att de här blankarna kanske börjar täcka sina positioner så smått, så borde det väl kunna finnas lite uppsida i den här aktien också.
Och vad säger du nu då när aktien bereds plats i OMXS30, som en plats som Skanska har värmt upp, som de nu lämnar över till SBB. Det här sker ju med start 1 juli då, där många ska köpa in sig i aktien. Det skapar ett köptryck. Det här är också spekulativt och vi kanske inte ska hålla på med det här i podden. Men ett köptryck kan ju också leda till att aktien pinnar på uppåt. Kan det leda till att vissa blankare täcker sina positioner, tror du? Vad är det viktigt att ha med sig för dynamik nu när de ska in i OMXS30, tror du?
Ja, jättesvårt att säga. Ja. Allt annat lika så brukar det betyda en kortsiktig uppgång för en aktie när det kommer in i ett index. Man kan ju vända det till något negativt också om man vill, i och för sig. Någon gång så kanske den ska ur index, och när den här oron i aktien och den här enormt höga omsättningen i aktien någon gång försvinner, då kanske den ska ur OMX30, då finns ju den på nedsida. Så jag tycker nog vi ska inte handla i aktier bara på grund av att de åker in eller ur i vissa indexer. Vi får försöka fokusera på vad bolaget producerar i fundamenta istället.
Det är det klokaste jag har hört idag. Vi lever i en tid där det är väldigt, eller har blivit viktigt, om aktierna ingår i vissa index, för det är enorma indexflöden. Det här är en trend vi har sett senaste årtiondet, men vi investerar inte i aktier baserat på vilket index de är i, och det är inte det som heller styr värdeskapandet i bolagen. Det är viktigt att komma ihåg att vi investerar ju faktiskt i bolag, inte bara i finansiella instrument som blinkar på en datorskärm. Tiden går fort när man har roligt. Jag vet att du måste springa. Jag har bara en sista fråga. Vad behövs för att höja temperaturen i sektorn, skulle du säga?
Lite mer välfungerande finansieringsmarknad. Lite kanske något tecken på att inflationen inte fortsätter stiga, utan att vi har inflationstoppen bakom oss. Och sen i förening med stabila kvartalsrapporter under Q2 och Q3 från flertalet bolag. Det tror jag räcker för att de ska kunna börja handlas upp en liten bit igen.
Mm. Underbart att höra. Vi är positiva optimister. Det är i riktigt dåliga perioder som bra affärer kan göras. Och jag är otroligt glad över att du kom hit och berikade oss och gjorde oss lite klokare kring hur man ska tänka i det här dygnklimatet. Tusen tack för att du kom till podden.
Tack så mycket. Jättekul att vara här igen.
och stort tack för att du lyssnade på det här.